If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se, och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Jag hade en gång en kollega som var riktig taskmört. En sån som fnös åt andras idéer, som tryckte till personer där hen kom åt. Och vi hade en praktikant en gång som fyllde år, och det hade bakats någon liten födelsedagskaka, och alla ställde sig upp för att sjunga Ja må hon leva. Undantaget denna taskmört som satt ner och istället fnös och tyckte att hela födelsedagssjungandet var fånigt. Personen var en sån som när en annan arbetskamrat åt sin medhavda matlåda, så satt den här liksom skithögen och höll för näsan och säger: det du äter är inte mat. Alltså en sån som verkligen fick oss på arbetsplatsen att bli lite mindre, lite skrajare och ha lite mindre muntra steg när vi gick till jobbet. Välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är en podcast om vårt mänskliga psyke och om hur vi beter oss mycket sämre än vad vi kanske borde och vad det beror på. Idag ska vi prata om den här kollegan och om något som heter The No Asshole Rule. Björn, vi ska inte kanske lägga hela det här avsnittet på att prata om min före detta kollega, men en ganska stor del tycker jag. Men vi börjar med att du berättar om The No Asshole Rule.
Ja, precis. Det blir en lite annorlunda ingång än vad vi brukar ha. Vi brukar ju titta på effekter och fenomen och så här. Det här är mer en regel, kan man säga, för fungerande arbetsplatser som är väldigt nära förknippat med en viss forskare.
Gud vad jag kände nu hur många slog av avsnittet, för nu kommer en regel om fungerande arbetsplatser. Men håll i er, det blir bra.
Ja, men det blir
kul, det blir snaskigt.
Det blir snaskigt och smaskigt. Och så. Mm. Forskaren heter Robert Sutton. Jag har faktiskt gjort bort mig inför honom.
Det kan
tillfälle.
Jag inte tänka mig.
Jo, jag kan berätta om det sen. Men han är på Stanford och en av världens ledande forskare inom problembeteenden på jobbet.
Sånt tycker vi i Dumma människor extra mycket om, eller hur?
Ja, men det är jättekul faktiskt. Och han har skrivit en klassisk bok som heter just The No Asshole Rule. Och det handlar om det som han anser är den absolut viktigaste regel som finns på jobbet för att det ska vara trevligt och mysigt och skönt och för att det ska fungera bra där. Och det är helt enkelt att man ska avstå från att anställa assholes.
Man bara, nej, var du tvungen att vara forskare för att komma fram till det?
Och då specifikt det han beskriver som certifierade assholes. Vad ska vi kalla dem genom programmet här?
Skitstövlar.
Skitstövlar, okej. Okay. Ska vi köra på det?
Ja. Vad definierar en sån enligt Sutton?
Ja, precis. Det är ju viktigt att faktiskt utreda det, tycker jag, ganska ordentligt. För att man vill ju inte heller ha massa liksom, ja-sägande nickedockor som alltid går runt och är super peppiga.
Nej, det handlar inte om att vara en person med kritiskt tänkande.
Nej, och man får gärna vara lite besvärlig eller motvalls och så. Det är i vårt avsnitt om konformitet och den här bandwagon-effekt så pratade vi om hur att det är faktiskt ett större problem med ja-sägande
lama-nickedockor.
Ja. Lama-nickedockor än vad det är med folk som går mot strömmen och säger emot och så vidare. Så att det är inte det vi är ute efter här.
Och vilka, vad är han pratar om då som är skitstövel?
Han utgick då till att börja med ifrån en forskare som heter Bennett Tepper och hans definition av det här.
Det här gillar man med forskning, att då sitter någon någonstans och har forskat på och sammanställt en lista över skitstövelbeteende.
Vad är en rövhattig? Jo, att då menar Bennett Tepper här, som jag tror är en brittisk forskare, att den här personen ska uppvisa ett ihållande mönster av fientligt verbalt och icke-verbalt beteende mot sina kollegor.
Nyckelord ihållande.
Nyckelordet är ihållande.
För där kan jag, alltså, var och en av oss två, Björn, kan nog hitta liksom, situationer i ens yrkesliv där man har betett sig på ett sätt som du skulle kunna klassa som rövhatt, men att det förhoppningsvis har varit lite...
Shore Bellman.
Ja, och liksom en liten engångs... Eller någon gång då och då beteende mer än ett ihållande systematiskt.
Precis, så att en gång varannan vecka skulle jag säga att jag är en rövhatt kanske.
Lite oftare än så eventuellt, ja, man får säga.
Så att en person har en dålig dag och är lite otrevlig mot sina kollegor då är givetvis inte tillräckligt för att förtjäna en sån stämpel, utan det måste vara ihållande, som du var inne på.
Upprepa igen, ett ihållande
mönster av fientligt, verbalt och icke-verbalt beteende mot sina kollegor. Vi kommer gå in mer på det om en liten stund. Vad är det då? Robert Sutton på Stanford då, han tyckte inte att den här definitionen räckte hela vägen, utan han definierar de här certifierade skitstövlarna, till skillnad från vanliga skitstövlar, som de som är allra mest skadliga i en verksamhet, och det är personer som jävlas med de som befinner sig på en lägre nivå i hierarkin.
Praktikanten som fyller år.
Till exempel. Sparkar neråt. Det menade han är en liksom, utmärkande grej hos de här då. Och sen så också för att passa in i Sattons rövhatsmall så krävs att de får sina kollegor att känna sig förminskade och dränerade på energi efter att man har pratat med varandra till exempel. Och så listar han också då en rad härskartekniker som de här certifierade skitstövlarna brukar ta till.
Till exempel?
Ja, vi kör. Jag har en checklista här. Behandla folk som om de vore obesynliga.
Lufttrycket.
Rikta förolämpningar mot enskilda personer. Ägnar sig åt fysisk kontakt som är oönskad och oombedd.
Hashtag MeToo.
Hotar verbalt och icke-verbalt.
Hotar.
Ja, att man på något vis beter sig hotfullt. Sådär. använder sig av sarkastiska skämt och retas inom citationstecken som ett sätt att framföra förolämpningar. Att man kanske liksom klär in sitt rövhatteri i något som ska framstå som godmodigt,
just det.
Retfullt snack, men som är liksom, har massa inlindade förolämpningar i sig. Så.
Ja, jag vill införa en liten parentes här. Jag är nämligen en stor vän av retet.
Nej, liksom det hjärtliga retet är, ja, tycker jag är så här, en, i alla former av god kommunikation så är det en ryggrad på något vis.
Eller hur? Ja. Precis, det är att visa att så här, dig tycker jag om tillräckligt mycket för att liksom retas lite mer.
Det här är något annat vi pratar om,
ja,
här.
Bra.
Rövhatten respekterar inte integritetszonen, alltså andras fysiska integritet. Till
här slägg mig to igen.
Ja, det kan man väl säga, fast till exempel genom att stå för nära och sådär. Förnedrar andra offentligt, till exempel på möten. Klämmer åt andra med olika typer av statusdemonstrationer. Min bil är dyrare än din grejer. Avbryter andra bryskt.
Vill jag lägga in en... Det här var en vanlig sak som kollegan som jag har i åtanke ofta gjorde. Köpte på lunchrestaurangen mat som var extra stark. Vi köpte indisk mat och så bad den här kollegan om extra, extra, extra stark.
Det kanske var
och satt vid matbordet
i,
och åt så att det liksom pressades ut svett, svett. Bara, det är inte starkt, det är inte starkt.
Gud, han...
Hon, hen, hen, vem vet?
Låter ju som en blueprint för hur en rövhatt ska bete sig. You bloody motherfucking asshole. Are you bloody motherfucking asshole. Man ska då vara väldigt liksom vaksam på de här personerna och undvika dem till varje pris och liksom försöka bli av med dem om de redan är på arbetsplatsen, eftersom de har en så psykologiskt förödande effekt på jobbet. En enda person kan liksom orsaka enormt mycket skada. Lidande, höga kostnader, produktivitetsbortfall och allmänt kaos. Då finns det ju jättekul forskning om det här. Jag tycker att det är så pass intressant. Faktiskt, och då är det en helt annan forskare, och det var inte i Satans bok det här, men det anknyter väldigt väl, en klassisk studie som heter...
Satans bok låter väldigt likt Satans bok när du säger det, Björn.
Ja, men det
var en liten reflektion.
Ja, det är något helt annat. Jo, han heter Will Phelps, forskare vid University of Washington, tror jag, i USA. Gjorde en klassisk studie som heter Bad Apple-studien. Och han kom på den här idén, eller att han ville forska om det här området, när hans fru hade en skitstövel på jobbet och hade inte riktigt reflekterat över det förrän skitstöveln blev sjukskriven och hela arbetsplatsen levde upp. Alla började ha trevligt, komma med idéer och det blev bara en helt annan liksom, atmosfär. Då bestämde sig Phelps för att undersöka liksom, vad en enda person kan ställa till med i en arbetsgrupp. Så att den här Will Phelps började forska om den här saken, började kika på massa befintliga organisationer och arbetsplatser och företag och sådär. Tittade till exempel på 50 stycken olika manufacturing teams. Vad är det? Vad
ska tillverknings...
Tillverkningsgäng. Tillverkningsgäng. Det känns som en väldigt fackmässig term. Och han upptäckte då att de team som hade en sån här person i sig, som definierades så av sina kollegor, hade mycket mer konflikter, mycket mindre samarbete, mycket sämre kommunikation och sådär.
Och då tänker jag mycket mer konflikter även mellan andra. Alltså det här, ja, liksom, det är inte mellan skitstövel och annan, utan annan och annan.
Det spiller över. Ah. Det blir liksom en klusterbomb på golvet där på jobbet och bara förgiftar allting. Så att han höll på med det där i ett par år. Sen tänkte han så här,
hur gulligt. Man går hem till sin man och bara, jag har inget kul på jobbet. Mannen bara, ge mig ett par år. Ja. Så ska jag forska lite mer och lösa det på dig, darling.
Och då sydde han ihop en ganska kreativ så här, experimentell studie där han skapade massa arbetsgrupper som skulle lösa någon uppgift. Alltså såna här försökspersoner. Som inte fick veta någonting om själva syftet med studien.
Brukar väl vanligtvis ingå i studier.
Ja, lite hemligt så. Mm. Och så skickade han in ett bad apple i de här olika grupperna.
En skådis. Var det en skådis?
En skådis.
Och... Annars hade jag ett bra tips på någon. lite udda dyker upp i sömmerskefabriken i Cleveland.
En svensk person.
Halloj, vad är det för äcklig mat ni äter? Har ni ingen chili?
Ja, och det var då tre olika typer av skitstövel, kan man säga.
De fick olika regi liksom.
De fick lite olika regi. Så han hade en hopplös slacker, en sån här lat person som inte drar ett jävla strå.
Ja, oh, good for nothing.
Good for nothing, sopa.
Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man.
Som bara demoraliserar folk.
Mm.
Och sen hade han en sån här kronisk nej-sägare.
Nej, 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 nej!
Som bara, nej, det där är inte bra. Alltså som är bara, det kommer inte gå. Det där kommer aldrig funka. Negativ till allt. Och sen så hade han i tredje fallet då en kroniskt aggressiv bråkstake som sökte konflikt i vartenda läge.
Should I talk slower or go get a nurse who speaks fluent moron?
Så de tre typerna. Och det han ville kika på specifikt var hur de här personerna påverkade produktivitet.
Helhet, aha, produktivitet.
Mm. Ja, så att det var det han kollade på i det här experimentet då. För det fanns någon särskild liksom output som man kunde mäta för de här grupperna. Vet du hur mycket den certifierade skitstöven sänkte produktiviteten i de här grupperna?
Jag har sett Escape Dannemora tv-serien.
Mm-hmm.
Och där har de just en syfabrik på ett fängelse. Och dit kommer murder, eller om man heter murderer. Och det blev inte bra. Jag undrar om det var med 20% som tillverkningen sjönk, bara för att han fanns där. 20% här okay. Med.
Det var faktiskt lågt räknat, för det var mellan 30-40%. De här tre olika typerna, slacken, nej-sägaren och aggressiva bråkstaken, lyckades alla sänka produktiviteten.
Med lika mycket?
Ja, ungefär lika mycket. Ja.
Det var intressant, så att ha en latmask och någon som bara... ljudillustration av hotfull bråkstake.
Just det, precis. Så att den här latmasken kanske inte kvalar in i Suttons definition på ett certifierat asshole då. Men även latmasken hade en förödande effekt på produktivitet. Det kan man ju förstå faktiskt, om man tänker efter. Det är ju väldigt demoraliserande med folk som inte lyfter ett finger. Men att det var så mycket tycker jag var en ganska lite förvånande siffra på något sätt.
Något mer ur den studien, för den tycker jag var spännande.
Ja, en sån här rolig observation eller så här anekdotisk observation i den här studien, det var att det var i en arbetsgrupp som den här rövhatten inte lyckades ställa till med någon skada, och det var den som hade en chef eller ledare utsedd som var väldigt bra på att hantera den här figuren.
Vet du vilken av figurerna det var?
Jag tror att det var den aggressiva versionen. Och när man liksom analyserade så här beteende på verkligen mikronivå efteråt, så kunde man se att den här enda personen fångade upp destruktiva beteenden och uttalanden från den här skådespelaren. Lutade sig framåt, log, bemötte honom vänligt och med värme. Bara desarmerade den här liksom explosiva stämningen, tog laddningen ur situationen. Och den här personen visade sig också vara väldigt skicklig på att distrahera den här infiltratören i spända situationer.
Mm.
Och övriga medarbetare också. Då. Bytte ämne till något mer relevant. Mm. Till exempel. Gud,
alltså det här, nu har jag redan bytt fantasi från Dannemora tv-serien till min sons förskola. Där jag nu hade äran att vara med på någon liten efterinskolningsgrej efter ett långt lov. Då fick jag följa med och sitta med dem och hade sångstund. Och då var det ett barn som så här, började härja lite som man gör. 1,5 år gammal, men skittrött på att sjunga om någon båt som är blöt på magen. Och började liksom tjonga till polarna. Och då var pedagogen där direkt och bara hallå där, nej. Och då blev liksom stämningen överlag lugnare och bättre och inte alls bad apple. Då hade vi alltså att göra med en pedagog som utövade ett skickligt ledarskap.
Ja.
Att det är dåligt för den som blir konkret utsatt för någons taskigheter är inte konstigt, men finns det forskning som visar på hur det här ger liksom ringar på vattnet utanför den lilla arbetsgruppen?
Ja, men det gör det. Sutton lutar sig ganska mycket mot brittisk forskning i sin bok. Och då fanns det en studie till exempel med över 700 anställda i offentlig sektor. Och där uppgav 73% av de som hade bevittnat någon sån här liksom mobbningsincident när någon hade varit en skitstövel mot andra att de hade upplevt liksom ökad stress. 44% rapporterade att de oroade sig för att själva bli föremål för den här mobbningen.
Mm. Så och igen, vi pratar alltså inte om en chef som beter sig illa, utan det här kan vara liksom
en kollega, vem som
Janne
helst.
Janne i repan.
Det kan det absolut vara. Ja, men det här är då ett exempel på att det är inte bara den som är direkt drabbad som påverkas, utan även omgivningen. Och han har till och med tagit fram ett mått för det här. Han kallar det TCA. Det låter torrt, men det står för Total Cost of Asshole. Som är liksom en formel som man kan räkna på. Då. Till exempel så Om man tittar på så här genomsnittligt antal personer som är liksom utsatta för systematiskt rövhatteri på en arbetsplats.
Skitstäveleri.
Ja, så är det ungefär 25% av dem som faktiskt slutar på jobbet och måste ersättas. 20% av vittnena slutar, enligt den här brittiska forskningen då.
Och det här kan vara, det är bra vittnen, eller sagt bra folk på arbetsplatsen som man gärna hade velat behålla.
Yes, som måste ersättas. Så då hade han så här räknat exempel på att i en organisation med 1000 personer så har man en årlig återanställningskostnad på nästan $2 million.
Ooh, svider i pluskan.
Svider i pluskan när man måste rekrytera ny personal. För att
och det här, det pratar vi om 1000 personer, en skitstövel?
Nej, jag tror att det är nog fler skitstövlar än så som är någon slags snitt i en organisation av den storleken.
Finns det fakta på det? Alltså, finns det någon som har...
Ja, men det är det.
Hur många är en skitstövel? Hur vanligt är det?
Jag har faktiskt inte sett någon sån siffra, men i den här brittiska forskningen som man hänvisar till så finns det en average bullying rate på 15%. Ungefär 15% upplever sig utsatta för någon typ av arbetsplatsmobbning.
Så det kan komma från en person eller från flera. Jättemånga som mobbas otroligt sällan.
Okay, so Dwight, in your own words. Someone replaced all my pens and pencils with crayons. I suspect Jim Halpert. Everyone has called me Dwayne all day. I think Jim Halpert paid them to.
Yes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet, ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också, att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Yes. $5 each and it was totally worth it.
This morning I found a bloody glove in my desk drawer and Jim Halpert tried to convince me I committed murder. I think he may be the real murderer. This morning I knocked myself in the head with the phone.
That actually took a while. I had to put more and more nickels into his handset. Until I got used to the weight, and then I just took them all out.
Every time I typed my name, it said diapers.
Just a simple macro. You know, these actually don't sound that funny, one after another.
Så att de tar upp i sin bok ett roligt exempel på en hög chef från Silicon Valley som han kallar Ethan, som var en rövhatt av olympiska proportioner. Men så väldigt, väldigt viktig rent professionellt. Så att den här arbetsgivaren, de ville inte sparka honom, vilket de ju borde ha gjort såklart. Men de löste det istället med just en sån här total cost of asshole. De räknade på vad Ethan kostade och så drog de det från hans bonus varje år. Jag tror att de hade någon $160,000 om året räknade de med att Ethans rövhatteri kostade företaget. Men det är ingen bra lösning såklart, utan tvärtom, så arbetsgivare ska helst inte alls ta in de här figurerna utan screena för dem i sina rekryteringsprocesser så att de aldrig kommer in. Och om de ändå är inne så ska man liksom på de sätt som arbetsrätten tillåter se till att den här personen kommer så långt bort
de
ifrån.
De ska väck.
De ska väck. De ska bort från andra människor om man inte kan få ut dem från företaget på ett snabbt och bra sätt. För att de orsakar så enormt mycket mänskligt lidande, de sänker produktivitet och så vidare.
Åh, uppfriskande att höra ändå. Synden straffar sig. Hur försäkrar jag mig om att jag inte rekryterar skitstövlar? Just det att de liksom är taskiga mot underordnade, även om vi kanske i Sverige försöker hålla oss från att ha den typen av så här hierarkiska organisationer, eller vi vill åtminstone inte prata om att vi har dem, så är det väl ändå så att om du intervjuar någon i en anställningsintervju så kommer ju personen i fråga att vara beroende av ditt godkännande och då bete sig på ett annat sätt än vad den kanske kommer göra mot någon som i framtiden är underordnad.
Just det.
Så hur
man kan göra, så det finns ett företag som heter IDO som är väldigt coola rent managementmässigt. Och de gör så att de när de tar in nya kandidater så liksom intervjuas de av personer som är på samma nivå, på en nivå över och på en nivå under.
Så att receptionisten Janne får intervjua
till exempel. Och på så sätt kan man då se hur den här personen beter sig mot de som är ovanför och under, och om det är en sån här certifierad rövhatt. Man kan få en indikation om det i alla fall. Och Sutton, han sammanfattar det i ett väldigt användbart lackmustest som ser ut så här. Skillnaden mellan hur en person behandlar mäktiga och inflytelserika personer och hur samma person behandlar dem utan makt och inflytande är det bästa mått på en människas karaktär jag känner till. Jag tycker det är så fint. Ja, det är sån här, skicka med det med era ungar. Det är typ det viktigaste de kan lära sig. Och det här har då omsatts i praktiken till exempel av Virgin-grundaren och miljardären Richard Branson, du vet.
Flyg också.
Just
flyggubbe.
Det. flyg- och rymdgubbe och mycket annat. Mm. Han gjorde så här i sitt tv-program Rebel Billionaire som konkurrerade med Donald Trumps The Apprentice. Mm. Att han hämtade de tävlande på flygplatsen utklädd till en reumatisk chaufför.
Ja, men jag har gåshud redan här.
Ja.
Richard.
Och de personer som behandlade denna utklädda då, jämförelsevis maktlösa person illa, de fick inte ens vara med överhuvudtaget. De fick åka hem direkt. Bra gjort,
Läxa
Richard.
Lärd.
Mm. Mm. Och sen så tänker jag mig att man också kan faktiskt göra ett jobb med referenser såklart. Att man har ju sett i forskning då att referenser säger ingenting om arbetsprestation, hur bra man klarar arbetsuppgiften. Så att ta referenser är mer eller mindre värdelöst på det sättet, och det är mycket bättre med arbetsprover. Men däremot kan det vara ett bra sätt att få en indikation om en person är en fullständig rövhatt. Du hade förmodligen till exempel inte gett några varma referenser till den här chiliätaren.
Icke. Kan det vara så att den här toxiska effekten som man pratar om, den här liksom giftgasen som sprider sig på en arbetsplats, är väldigt konkret? Tänk till exempel, jag kliver ut från arbetsplatsen nu i mitt exempel. Igår hade vi varit bortresta och hälsat på. Några körde hem med en liten bebis som sov i baksätet, och så kommer en bil och börjar tuta som tusan på oss. Och säger, nej, tut.
Var det en BMW eller?
Nej, det här var en liten skitbil, ska jag säga dig. Så det var ingenting där som vittnade om att det här skulle vara någon risig typ. Tutar störigt, och sen svänger den här bilen runt hörnet och ska in i samma lilla återvändsgränd som vi är för att parkera.
Mm.
Aha, tänkte jag. Slet upp barnet ur bilstolen, sprang efter bilen, knackade på rutan. För, där är en av mina vidrigaste sidor. Knackade på rutan för att beskäftigt fråga, du tutade väldigt mycket där borta, varför gjorde du det? Och då sa han att ja, det skadar ju inte att spida på lite i kurvorna. Bilen kommer inte direkt välta, lilla gumman. Inom 3 minuter hade det eskalerat till att han skrek saker som jävla snorunge, vilket jag förvisso tog lite som en komplimang. Mm. Och lär er köra bil för fan. Alltså jättemycket sånt där. Jag är fortfarande förbannad.
Mm.
Alltså jag är så arg. Så jag och Alex började typ gräla senare samma kväll med varandra, vilket inte hade något med något riktigt att göra. Vi var fortfarande bara arga på bilmannen. Jag somnade arg, jag var vresig mot mitt barn. Kan det vara så att en mobbartyp på en arbetsplats som säger något sånt där kränkande eller som tutar högt i trafiken gör dig så arg så att du sen börjar läcka vidare samma ilska mot andra?
Absolut, absolut.
Så att det inte bara har med skräck och utan beteendet i sig, alltså vi andra blir också skitstövlar.
Ja. Men det kan man ju se då i den här forskningen som vi pratade om tidigare, den här brittiska varväl, att folk har liksom mer ångest, stress och så. Och
men man också börjat ta ut att, att skitstövleriet är smittsamt. För det är en grej att så här, åh nej, nu vågar inte jag ha någon bra idé för att den där personen alltid hånskrattar åt mig. Men jag börjar också hånskratta åt andras idéer, eller förstår du vad jag menar?
Ja, dels kan det väl ske någon slags liksom inlärning. Att
ja,
det är så här,
på den här arbetsplatsen hånskrattar vi.
På den här arbetsplatsen hånskrattar vi. Mm. Och eftersom den här personen då uppenbarligen kommer undan med det, så blir det på något vis ett tillåtet beteende. Men sen också när man är stressad, har ångest, är liksom allmänt nedsatt på det viset, så har man ju liksom lägre tröskel för ilska och så.
Mm.
Så att det påverkar också.
Visst ska man inte hålla på att tuta på folk i trafiken för att de inte kör för tillräckligt snabbt i en kurva?
Jag tycker det är jättetrist.
Ja.
Trist stil.
Ja. Ja.
Det är lite svårt att hålla fingrarna i styr här ibland, Gustav.
Va? Vad fan menar du?
Skoja bara. Mycket som är eftersatt här.
Mm.
Det är lite jävla ventilslammer på bägge maskinerna.
Jag har inte märkt.
Nej, jag förstår.
Vad är det du förstår?
Den har väl inte haft tid att hålla efter bara, det blir ju lätt så.
Mm.
Du håller inte på att bli döv, Gustav. Jag har märkt att du säger va väldigt ofta. Nej, jag skojar med dig, men allvarligt talat, har du kollat din hörsel?
Hörru du, det är inget fel på min hörsel.
Bra, bra.
Vad fan menar du då?
Jag menar ingenting, jag skojar bara.
Lika lite som jag vill jobba med någon som säger taskiga grejer, lika lite vill jag ju ha en arbetsplats där folk är klämmiga, mesiga, nickedockor.
Ja, men det där håller jag med om så mycket så att vi har gjort ett helt avsnitt om det.
Konformitetsavsnittet.
Precis. Och det är liksom olika saker. Och till exempel Will Phelps skiljer också mellan det han kallar positiva avvikare och bad apples. Det är liksom helt olika kategorier.
Och positiv avvikare, det låter som någon som har liksom knallorangea kläder och en rolig tuppkam och lyssnar på schottis musik. Men jag tänker sån här, alltså personer som faktiskt... Nej, men som, jag tycker ju om att ha folk på arbetsplatsen som får mig att känna att här gäller det att välja sina ord. Jag kan inte bara öppna munnen och låta olika bokstäver efter varandra bilda något som kanske blir en mening. Nej. Utan jag gaskar upp och skärpa till mig lite.
Men det där ska vi...
Kritiker, eller liksom...
Det där ska vi alltså gå på djupet i något eget avsnitt tycker jag, för att det är så sjukt intressant. Men man kan se på arbetsplatser med liksom psykologisk trygghet, som man säger. Där blir det väldigt högt i tak. När folk känner att de liksom i grunden litar på och tycker om varann, då kan man vara ganska tuff i sin kritik och det här utmärker sig högpresterande team och sådär. Så verkligen, absolut.
Men hur vet man skillnaden på om man råkar vara en skitstövel eller om det man gör bara är lite sund, härlig, frisk kritik?
Jag tänker att ibland kan man säkert hamna på fel sida gränsen i ett liksom enskilt fall, att man råkar vara lite taskig, men då har man ju i en bra liksom miljö så kan den personen som kände sig trampad på bara uttrycka det utan att det är någon konstig grej.
Men om jag inte vet hur vår miljö är, finns det ingen så här liten tumregel som om personen blir tyst så har du klivit på dens tå?
Nej, jag kommer inte på någon jätteenkel tumregel, men jag tror att om man är lite sådär empatisk och inte död inombord, så kan man nog se när man har gjort någon ledsen. Och vi är väl kanske olika bra på det då. Men annars får man gå tillbaka till den här Satans checklista. Är det här liksom en person som ihållande, det vill säga vecka efter vecka efter vecka efter vecka, behandlar folk som om de vore osynliga, har oombedd fysisk kontakt, offentligt förutmjuka folk genom mejltråd till alla på företaget och så vidare.
Många av de här exemplen tycker jag också målar upp bilden av en liksom knockig och smockig typ. Har det i dessa forskningsstudier gjorts någon liten genusanalys? Alltså en skitstövel som utgör ett kroppsligt hot. Det är lite svårt att se framför sig att det är så här Cecilia.
Ja, han gör en liten genusanalys, Sutton, i sin bok. Nu minns jag inte exakta siffror. Han konstaterar att det till övervägande del handlar om män, men att det inte är exklusivt manligt problem.
Men det har vi alla erfarenheter av också. Att det...
Ja, och precis, det kan väl kännas liksom intuitivt rimligt kanske på något vis. Så båda könen är övervikt av män.
Ja, för det jag kan tänka är att beteendena är sådana som hänger ihop mer med en manlig könsroll. Att liksom att vara lite, säg, hotfull eller arrogant eller så, det är sånt som kvinnor absolut inte vare sig bör eller får. Det är inte tjejgrejer, helt enkelt.
Nej, däremot kan jag liksom se framför mig liksom osynliggörande och den typen av, alltså mer subtilt våld, om man säger så, kan jag ju se kvinnliga chefer utföra. Och jag tänker nu på forskning om mobbning bland skolbarn. Där definieras liksom pojkars och flickors mobbning på helt olika sätt. Alltså man måste ha helt olika måttstockar för att liksom metoderna är så olika. Mm. Medan den hos killar är mycket mer liksom fysisk.
Ner med huvudet i toan.
Ja, så handlar det hos flickor om att frysa ut. Och alltså det är den typen av
min absoluta specialgren.
Ja, och jag tänker mig att det här, att frysa ut, eller?
Ja. Nej, men alltså jag kan le och ha långa konversationer med folk där jag på liksom nivå 7, alltså långt, långt under det som uppfattas, straffar hjärnet.
Ja.
Och alla uppfattar det, eller så här, alla är medvetna och känner av det, men det går inte att sätta fingret på, för jag sitter ju där och ler och är trevlig. Det är så hemskt. Jag är nästan inte ens medveten om det själv.
Så i skolvärlden då, så har man, alltså där flickmobbning och killmobbning grasserar, båda två, men de är helt olika. Jag tror att man kanske får tänka lite så kring arbetslivet också, faktiskt, snarare än att bara lägga allt på snubbarna.
Vilken fast och fin liten stjärt, precis som jag trodde.
Ingår det här i dina arbetsuppgifter?
Jag har jobbat på väldigt, väldigt många arbetsplatser. Så att jag skulle tro att...
Är det för att du har skickats vid? Du har fått sluta efter väldigt korta intervall.
Låt mig börja om så att ingen ska kunna missförstå. Jag har jobbat på flera olika arbetsplatser under min karriär. Och jag skulle tro att de som jag har jobbat med, som lyssnar på det här avsnittet, som den här skitstöven jag pratar om minst berör, alltså de som absolut inte kommer i närheten av den här personens beteende, jag skulle tro att det är de som mest sitter och bara, nej men gud, menar hon mig? Tänk om det var jag som? Medan personen i fråga och andra som har betett sig illa förmodligen inte alls känner att det där är ju jag. Det var ju jag som inte sjöng för praktikanten.
Just det, men då, är man med, då, så då kan kanske det test vara, gillar jag indisk mat väldigt, väldigt mycket.
Och ska den vara ofattbart stark. Dels det. Men så är man medveten om sitt skitstövelbeteende, eller finns det någon sån där tendens att tycka att man bara är en kritiskt tänkande människa med integritet? Eller en frispråkig, frisk fläkt som säger vad man tycker?
Jag tror att det finns alla möjliga varianter. Det är nog väldigt få som går runt och tänker på sig själv som en skitstövel.
Mm.
Det är nog inte många som har den självbilden, utan då rationaliserar man nog sitt beteende på andra sätt. Alltså, men jag tänker mig att mycket av det här, vi har väl pratat om det, hur otroligt mycket av våra beteenden som är automatiserade, runt 50% eller mer av det vi gör en vanlig dag sker helt på autopilot. Alltså man har också automatiserat de här rövhatsbeteendena, att liksom fälla en sur kommentar om andras matlådor, alltså det sker helt oreflekterat så att säga. Så att jag tror att det kan vara ganska låg grad av självinsikt ofta, plus att man gör det år efter år, det är ingen som sätter stopp för det, och då tänker man att det här är nog ett helt acceptabelt beteende.
You know, like when you say to a friend of yours, you're being an asshole, and they're like, no I'm not. Well, it's not up to you if you're an asshole or not, that's up to everybody else. You don't get to say no to that. You're an asshole. No, I'm not. Oh, sorry. I thought, okay, I'm glad I checked. I guess you're not. If somebody tells you you're an asshole, you should go, oh, shit. All right, what happened? How did I get here?
Nu kom jag på en liten handlingsplan för alla som lyssnar på det här avsnittet och känner att så här, nej men, det här är ju Ann-Marie. Eller, det här är ju någon på min arbetsplats som gör det här så besvärligt för oss. Precis det här beteendet har ju den här personen. Kan man ju ta det här avsnittet, skicka till sin chef och skriva, lyssna på det här. Så får chefen lyssna och kanske blir uppmärksam på att det finns en sån här person på arbetsplatsen. Det var allt för idag. Tack för oss. Mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö, och vår ljuvliga, fenomenala producent Klara Wallin. Nästa vecka ska vi fokusera på en av de absolut mest viktigaste mekanismerna jag har förstått om mig själv. Den som förklarar varför vi skickar alldeles för många sms till någon som inte är intresserad, varför vi spelar bort pengar på nätkasinon och varför vi sitter och fipplar med vår mobiltelefon i jakt på nästa eventuella belöning. Lova att ni lyssnar på det. Förresten, Björn, du ska berätta om när du gjorde bort dig inför Saturn. Försök
just det,
inte
just det.
Smita.
Jo, nej, men jag var i USA 2016-2017, började då skriva på min bok som heter Helikopterfaktorn, kommer ut i mars på Natur och Kultur.
Mm.
Men jag började jobba med den då och intervjuade en massa forskare när jag var där. Och så hörde jag mig till Robert Sutton, för jag hade läst hans bok No Hassle Rule, och så skrev jag i mejlet att jag har läst en bok, tyckte den var toppen, och nu skriver jag själv en bok om ledarskapspsykologi som heter Good Boss, Bad Boss, arbetsnamn.
Bra namn!
Jävligt bra namn, jag var väldigt nöjd med det, så att jag ville få in det i mejlet där. Tänkte att det skulle öka hans intresse. Och fick tillbaka ett svar som var så här: vad roligt att du har valt samma titel som jag har på min så här New York bestseller, nämligen som Good Boss, Bad Boss. Jag hade missat det.
Och den var då?
Den var då, ja. Precis.
Nej, men gud.
Så att då blev det väldigt genant, och jag svarade till honom att jag tyckte att det här var väldigt pinsamt och tråkigt att det blev så. Det är bara ett arbetsnamn, jag ska byta det. Men sen så hördes vi aldrig mer faktiskt. Det var så det blev med det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.